Radio SRF den 9 september 2016. Äntligen är det fredag igen. Visst har vi längtat?
Ja!
Och du är tillbaks, Caroline?
Ja, jag är tillbaka.
Alltså det var jättetrevligt att ha Therese här förra veckan, men var var du någonstans?
Jag satt faktiskt innästlad i den nya webbsidan, såklart. Det kommer ju en massa barnsjukdomar när man publicerar någonting nytt. Det vill säga en superlansering med supermycket barnsjukdomar, så att jag högg i.
Men det har ju blivit så fint, den nya webben.
Vitt och fräsch hörde jag. Och det är väldigt mycket vad jag tänkt mig. Framförallt en logisk pedagogik. För de som har varit inne väldigt mycket på srf.nu så känns det ju såklart ologiskt för att det är annorlunda. Men förhoppningsvis är att det ska sjunka in och i längden ska det kännas mer pedagogiskt. Och framförallt för de som kanske besöker srf.nu för första gången.
Mm. Ja, men jag tycker det är vitt och det är fräscht och det är luftigt och är det trevligt att jobba med också för oss som sitter och lägger in massa saker på den.
Ja, men det tycker ju jag med.
Hur har veckan varit då? Har du liksom bara varit webb den här veckan eller har du gjort något annat skoj?
Jag har föreläst för ombudsmän om kommunikation och om informationskampanjen. Och sen så har jag hållit på att dra i de sista trådarna gällande informationskampanjen som lanseras på måndag. Det är väldigt mycket lansering i mitt liv just nu.
Det låter jättespännande. Vad händer på måndag?
På måndag släpper vi den riktiga sajten gataforalla.se. Eller gataforalla.se om man känner till det bättre. Och sen så finns det också sajten käppvett.nu eller kappvatt.nu. Eller inte kappvatt, kappvett. Det ska bli jättekul. På de här sidorna så kommer det finnas filmer och det kommer finnas väldigt mycket information vad som krävs av allmänheten för att skapa en gata för alla. Så det är väldigt så här peppigt för allmänheten att hänga med på den här kampanjen.
Mm. Låter riktigt spännande.
Ja. Vad har du gjort i veckan, Joakim?
Ja, vad har jag gjort? Jag har hållit på och läckt upp en massa saker på den nya webben. Har jag gjort. Och sen har jag förberett en del av våra andra ljudproduktioner. Och så har jag varit väldigt mycket här inne i vår nya studio och byggt och fixat och dragit sladdar. Och ja, det är mycket, mycket med den nya studion nu. För att nästa vecka, då ska vi nämligen också premiär livesända från den här studion.
Vad kommer sändas då?
Jo, vi kommer faktiskt att sända hela nästa helg. För först så är det organisationsråd i Gotlandssalen på fredag som vi sänder ifrån. Och där börjar sen också det som vi kallar för DOFS, det vill säga distriktsordförande och förbundsstyrelsens konferens. Och den kommer sen att fortsätta här i Enskede på lördag och söndag. Och det kommer vi att sända hela helgen faktiskt.
Så hett tips för nästa helg.
Lyssna på Radio SRF och ha full koll på vad som händer i den här organisationen.
Bra, bra.
Ska vi gå till innehållet, Karo?
Ja, det tycker jag. Det kommer bli en massa Paralympics i detta program och vi ska möta några av de svenskor som tävlar i Paralympics. Och det är ju Triss i tjejer, Jocke.
Ja, vi ska börja med att få höra om Maja Reichards form när hon tävlar i simning. Och sen så ska vi träffa Victoria Karlsson. Hon är ju längdhopperska och vi träffade henne hemma hos henne precis efter att hon hade tagit studenten här. Och så ska vi också höra om Nicolina Pernheims form. Hon är ju en av de bästa i världen på judo.
Men vi ska börja programmet med en kille, nämligen Mark Blake från Mälarhöjden i Stockholm som kommer att expertkommentera Five Aside i SVT. Och hans intresse för Five Aside väcktes faktiskt just när han tittade på sport i Sveriges Television.
En av sporterna i Paralympics är Five Aside, eller så kallad blindfotboll. Mark Blake, som tränar det enda svenska five-a-side-laget Mick Sound i Stockholm, kommer att expertkommentera på SVT. Och faktum är att det är just det tack vare SVT-sporten som han överhuvudtaget upptäckte five-a-side.
Det var så att jag tittade på Sportspegeln på tv. Och då såg jag faktiskt lite klipp av en spelare som heter Jefinho, som är brasse. Och de gjorde ett litet reportage om honom på plats i Brasilien och följde honom lite grann och berättade om hans vardag och sen också hans spel. Så den här sporten tyckte jag var helt fantastiskt. Så imponerande på många sätt och vis. Jag har varit fotbollstränare innan också för Flickan 01 i Mälarhöjden och sen såg jag den här. Och Det råkar också vara så att jag har blivit ledare för ett projekt som heter Projekt Axelsberg, som går ut på att bygga en helt ny idrottsplats i Hägersten i Stockholm. Och där vi ville göra till en plats för alla, där alla var välkomna. Och det här på något sätt, de här två sakerna hände ungefär samtidigt, vilket gjorde att vi tyckte att jag och ordföranden i Mellanrik och tyckte det var otroligt roligt om varför kan inte vi också prova på att dra igång ett lag. Så på det sättet var det att blev inspirerad av en tv-inslag och sen passade väldigt bra in i ett projekt, ett arbete som jag höll på med just då.
Hur skiljer sig five-a-side från så att säga vanlig fotboll?
Ja, det här är ju egentligen fotboll för anpassad och tillgänglig för spelare med sin nedsättning, vilket innebär att bollen låter, att man har särskilda kommunikationsregler som gör att man kan orientera sig och inte krocka. Och sen att man har den stora liksom, skillnaden gentemot mot om man skulle spela five-a-side. Men seende är just den här sargen som vi har i Hägersten, det vill säga en sarg som gör att bollen inte sticker iväg. Det blir lite tråkigt med inkast efter ett tag.
Mm.
Så att bollen är ju i spel mycket mer än en annan typ av färdighet. Men det finns ingen sarg på kortsidorna, så då blir det liksom inspark in från målvakten. Men det är bollen, kommunikation och sen sargen som skiljer sig ganska mycket.
Mm. Hur kommer det gå till rent praktiskt när du ska kommentera matcherna? Jag antar att du inte kommer att vara i Rio.
Nej, tyvärr. Rio de Gärdet. Jag kommer vara i Stockholm. Jag är på studion. Jag är en nybörjare. Börjare heter det. Jag har inte börjat än. Så att, jag kommer åka dit och sen sitter vi i en studio och tittar på de här live feeds, de här sändningarna. Och sen är vi två som kommenterar. Och jag är ju bisittare egentligen. Det finns en SVT-fotbollskommentator som kommer vara med. Och det är Ola Brännholm och Anna-Maria Jansson som är väldigt erfarna och skickliga. Så kommer jag liksom hjälpa till med lite, förhoppningsvis lite insikt, inte minst från som jag har ju fått från våra spelare i Mix Sound och Mix Sound Junior. Då kan man liksom komma med lite inflik, typ hur funkar det och vem ska man akta sig för och vem kan vara intressant, vad kan vara intressant att följa under just den här matchen. Så där jag åker till Gärdet till TV-huset helt enkelt.
Känns du nervöst?
Ja, en bra fråga. Jag tror att jag är ju lite spänd och förväntan. Det som jag är mest intresserad av, eller som kan liksom koppla till någon slags universitet, är ju att när vi var på träning, alltså en liten kort utbildning med Jakob Hård, som är en väldigt duktig kommentator och kommenterar huvudsakligen friidrott i SVT. Och han pratade om att man ska inte prata sönder en sändning. Och då sa han, för att bilderna talar liksom. Folk, tittarna ser bilderna och de får sällan klagomål på folk som pratar för lite. Däremot kan de få klagomål ibland på att kommentatorer pratar sönder match, pratar för mycket.
Mm.
Och som du förstår liksom, i det här fallet är det inte riktigt lika så. Det kommer tyvärr inte syntolkas, vilket gör att jag känner mig att en nervositet inför hur man ska balansera det här behovet och egentligen kanske berätta lite fler saker och prata lite oftare än om man hade kommenterat någonting annat där publiken nästan helt och hållet en sport som inte anpassar för spelar man i synnedsättning, då kanske en annan sak, då ser man vad som pågår. Men jag vill verkligen försöka förmedla en bild av den här för människor med synnedsättning, och då det är ju svårt för de sa prata inte sönder matchen, men man måste ändå ha någon slags mer referat liknande kanske om man inte ser så bra.
Ja, man kan ju tänka sig också att just under sändningar i Paralympics så borde det ju vara mer naturligt att man pratar mer än kanske man gör under andra, när man kommenterar andra idrotter.
Ja, jag håller helt med där, och de tycker också det är synd och det är inte syntolkes till exempel. Så det hade givit en annan liksom, ett annat perspektiv och möjlighet att kanske som expert. Så det är den balansgången. Jag kommer att fråga spelarna. Vi har träning ikväll. Och så kommer jag också fråga i juni också hur de upplever det. Jag kör första pass på söndag. Så får jag utvärdera
Nu kommer ju SVT kommer ju storsatsa på Paralympics. Det kommer att visas mer parasport i TV än det någonsin har gjort. Har du några förhoppningar på att det här ska innebära något positivt för till exempel Five-a-Side i Sverige?
Absolut. Alltså det är egentligen det som man hoppas mest på, eller jag hoppas mest på. Jag tror och tycker att det finns många som är intresserade av om det är goalball eller showdown eller fäktning eller simning eller vilken sport det må vara, och Five-a-Side då. Och förhoppningen är tror jag, att vi tillsammans som är ledare för olika idrotter i Sverige kan engagera entusiasmera flera att börja och prova på. Och man blir, eller klart, Paralympics, det är en extrem, det är eliten, det är världseliten som gör upp. Men man blir, menar, som, det roliga vore om vi kan få för alla sporter, för utövare, för alla människor med sina ting, de har fler val, de kan också idrotta på lika villkor. Liksom.
När tror du att Sverige kommer att ha med ett Five-a-Side-lag i Paralympics?
Ja, the million dollar question. Ja, just nu fokuserar vi väldigt mycket på att få igång liksom, truppen. Vi har en ganska bra trupp. Vi har liksom 15, men det är lite svårt att få alla i busy. Jag försöker uppmuntra till andra sport också. Så just nu är vårt fokus väldigt mycket att få igång en träningsupplägg där vi kan spela matcher mot varandra. Alltså det är ju som första steg. Men det är inte lätt att komma till Paralympics som man säger så. Men däremot är vi ju redan ganska bra. Så att, vem vet, någon gång i framtiden. Alltså det kommer inte hända nästa Paralympics som man säger så. Men det finns hopp.
Och det sa Mark Blake, tränare i Mixsound, som alltså kommer att vara expertkommentator i SVT för Five-a-Side-matcherna under Paralympics. Simmaren Maja Reichard från Stockholm är ett av de stora medaljhoppen i Paralympics, och hon har också medaljer från 2012 att försvara. I veckan så kunde man också se henne under invigningsceremonin för Paralympics där hon var fanbärare för Sverige. Strax före Paralympics så fick Mats Sundling en pratstund med henne.
Ja, men det är bra med mig. Jag tränar på, jag har fått vara frisk och är laddad inför Rio.
Du kommer precis tillbaka efter ett 2 veckors träningsläge på Teneriffa. Låter trevligt. Hur är formen?
Jo, men formen finns där. Nu är jag börjar gå in i en period där jag ska toppa, så att jag ska vila ut kroppen och få upp farten mer. Så träningsläget var väl den sista liksom, hårda perioden egentligen. Men det var ett jättebra träningsläger med bra förutsättningar, och det rullar på för alla, så det är ett roligt gäng att vara med. Vilket gör också att det är lättare att prestera.
Du har bestämt dig för vad du ska simma, och det är en hel del. Paradgrenen 100 bröst, 50 och 100 fritt, 200 medley, 100 meter fjäril och 100 meter rygg. Det är 6 olika grenar. Det låter ambitiöst.
Ja, jo, men det är ambitiöst. Men jag har valt att köra 100 fjäril eller 100 rygg som en del av min toppningsperiod där jag ska få upp farten. Jag vill inte gå i byn och göra ingenting, utan få komma i vattnet, testa på hur känns det. Liksom bli av med all nervositet. Och sen kommer mina 2 viktigaste lopp som är 50 fritt och 100 bröst. Det är de jag har lagt upp träningen för.
Just 100 meter bröst har ju varit bäst i många år, men nu har det ju kommit en holländsk tjej som heter Lisette Bruinsma, om jag uttalar det rätt, som snodde ditt världsrekord i vintras. Har du kommit över det än?
Ja, kommit över. Jag ska göra allt för att ta tillbaka det. Vi mötte ju varandra på EM i maj, men då kom vi faktiskt delad första plats. Så att, det ska bli spännande att se hur det går. Men jag är laddad. Jag tänker ge henne en tuff match.
Ja, du har också blivit snabbare sen i vintras.
Ja, precis. Alltså, förhoppningsvis är ju träningen resultat, och det har den gjort hittills. Så att, jag ska vara med där. Jag ska simma fort. Och hon ska inte ha lätt att bara plocka hem guldet där. Nej. Det ska jag bli två om.
50 fritt satsar också på, ja. Hur ser förutsättningarna ut där?
Jag simmade väldigt fort på EM på 50 fritt. Och alltså, det är många som är med där i toppen. Det finns många simmare som kan med och slåss om medaljerna. Och det handlar ju väldigt mycket om vem som egentligen simmar rakast det loppet. För att du förlorar så himla mycket tid om du simmar in och bara nuddar linorna. Men får jag till ett bra lopp där så är jag med och slåss om medaljerna. Och Jag tycker det är en rolig distans och det ska bli roligt att simma den.
Mm. Och simma rakt kan vi säga för nytillkomna läsare är en av utmaningarna om man inte ser som du gör. Att hålla en exakt rak linje i bassängen så att det inte zigzackas bort tid.
Ja, precis. Det tar lite tid om man råkar simma in i linan så fastnar du för att börja om ibland. I värsta fall liksom från noll i farten för att du har tappat så himla mycket fart.
Mm. En annan teknisk detalj är ju vändningarna. Där du får en tapper som står och, med en lång stång och slår en skumgummiboll i huvudet på dig när du vänder. Funkar de bra, vändningarna?
Ja, Anna och Sissi som jag har som tappers, det fungerar toppen bra med dem. Och det är jätteskönt att veta att de båda får följa med till Rio. Det är liksom det teamet som vi har svetsat ihop som gäller. Och för, det är så himla mycket tillit till dem så att jag tycker det är så skönt att veta att båda får vara med.
Andra konkurrenter i bassängen där, har du koll på dem?
Lite blandat på bröstsim. Förutom Lisette så har jag en kinesiska som är ny. Och jag har aldrig träffat henne eller tävlat mot henne. Så jag vet liksom inte riktigt vad hon går för. Hon har inte varit ute på någon godkänd tävling det senaste året. Så att, det är spännande att se vad hon kan simma. Det jag sett innan på rankingen så har gått framåt väldigt mycket. Sen på frisimmet så är det fortfarande Lisette med där. Sen har vi Mary Fisher från Nya Zeeland, Cecilia Camelini från Italien bland annat. Där är ett gäng som ligger ett kluster.
Idrottare brukar sätta upp prestationsmål och resultatmål. Vad är det för mål med simningarna där?
Mitt mål är att simma det snabbaste jag någonsin har gjort. Jag vill få personliga rekord. Sen kan inte jag påverka hur snabbt mina konkurrenter simmar. Självklart så åker jag ju dit för att försöka försvara mitt guld från Rio. Eller från London.
Ja, apropå hot. Zika-viruset är ju ett fenomen som har fått mycket uppmärksamhet på goda grunder. Och det har fått ett antal idrottare att vilja stanna hemma. Eller stannat hemma från OS. Är det något som oroar dig?
Alltså, jag försöker då inte lägga fokus på det. Vi var i Rio i april i år. Och det är mer myggor ute då än vad det faktiskt är nu. Eftersom de har vinter där borta. Och jag lyssnar på vad våra förbundsläkare säger. Och vad förbundet går ut med för info. Än så länge har de inte avrått oss. Så jag håller tummarna för att jag inte blir drabbad.
Mm. Om man vänder på steken då. Du som har varit med i Paralympics tidigare och varit i Rio. Vad ser du mest fram emot?
Jag ser fram emot att få ha en jätterolig vistelse och äntligen få göra det jag tränat för. Alltså, de senaste 4 åren har ju handlat om att ladda upp i Rio och nu är det äntligen dags. Jag ser fram emot att få ha riktigt, riktigt roligt. Inför London var jag väldigt nervös. Jag hann inte riktigt njuta av allting. Jag hoppas jag kunna njuta lite mer.
Mm. Och så är du fokuserad till 1000. Jag har förstått, du kommer att göra väldigt lite intervjuer i Paralympics. Känner du press på dig att du måste leverera medaljer?
Självklart vet jag att folk har förväntningar på mig. Men jag hoppas att jag ska kunna hantera det lite bättre än jag gjorde i London. Och jag är mer inställd på att göra det här för min egna skull och inte för någon annan. Så att, ja, såklart, nervositeten finns som sagt där, men... jag kör för min egna skull.
Det sa simmaren Maja Reichard, intervjuad av Mats Sundling vid Skånes taltidning.
Victoria Karlsson är 19 år och som hon själv skriver det, en av världens bästa blinda längdhopperskor. För några veckor sedan stod hon på prispallen i Italien och tog emot ett EM-guld i längdhopp inför folkets jubel. Det var faktiskt hennes andra EM-guld, men första gången var hon så nervös att hon inte hann njuta alls av medaljen. Den här gången kändes det däremot bra, berättar hon.
Ja, det var så skönt. Det var liksom som allting bara flöt på och sen när man stod där på prispallen så kunde man verkligen känna att man kunde vara nöjd med allting man hade gjort, så det var riktigt häftigt.
Men hur känns det då när du verkligen har satt det liksom, när det är ett perfekt hopp? Hur kan känslan vara då?
Det är ju det man tränar för hela tiden. Det är ju det man vill uppnå. Och det händer ju inte jätteofta. Det är väldigt sällan som man får den där perfekta känslan. Så det gäller ju verkligen att njuta av den. Det är sån enorm frihet och lättnad liksom och glädje. Så det är helt obeskrivligt.
Men jag tänker du, det står ju på din blogg att du är 19 år och en av världens bästa blinda längdhopperskor. Hur har du tagit dig dit egentligen?
Mycket träning. Nej, så är det ju. Men sen så är det ju en massa runt omkring också. Man måste ha bra stöd med tränare och sånt där. Så det är jättemånga som har hjälpt mig på vägen. Men annars är det ju bara träning och vilja egentligen.
Var kommer ditt driv ifrån?
Ja, det är väl lite sån jag är som person. Jag älskar att vara bäst på saker. Och då vet jag att det krävs att man måste träna för att bli det. Och det gäller ju allting både inom skolan och friidrotten och allting sånt. Så det är väl mer det, att jag hatar att förlora och då måste man träna helt enkelt.
Victoria är lång och smal och har mellanlångt ljusbrunt hår uppsatt i en tofs. Hon är klädd i ett svart linne, svarta löpartights och på fötterna har hon löparskor. För om en liten stund ska vi följa med henne till träningen. Victoria kommer från Söderhamn, men nu bor hon i en egen lägenhet i grannstaden Bollnäs. Rummet är fyllt av diplom och medaljer från hennes idrottsprestationer. Och nu laddar hon stenhårt inför Paralympics i staden Rio de Janeiro i september. Där ska hon tävla mot idrottare från hela världen. Paralympics är parasportens motsvarighet till OS, de olympiska spelen, och alltså en av de allra största tävlingarna. I Paralympics får man vara med om man har en funktionsnedsättning, som till exempel synnedsättning då i Victorias fall. Men hur kom det sig att hon valde att satsa just på friidrott?
Till en början var det mest en slump. Det var att jag hade sån otrolig överskottsenergi när jag var liten, så jag behövde få utlopp för den på något sätt. Och då tänkte mina föräldrar att de skulle anmäla mig till någon sport. Sen att det vart just friidrott var en slump, för de hörde av sig till olika klubbar, men det var just friidrotten som ville ta emot mig när jag var så liten.
Vi befinner oss i Höghammarhallen i Bollnäs. Det är en stor och ovanligt välutrustad multihall, specialanpassad för att man ska kunna träna friidrott här inomhus året om. Här finns både längdhoppsgrop, löparbanor, höjdhoppsbädd och en bana för kulstötning. Här tränar Victoria flera gånger i veckan, både löpning, hopp och styrka. Hur ofta eller hårt, det beror på säsong. Men hur går det till då rent praktiskt att hoppa längd utan att kunna se ansatsbanan som man springer på, plankan man hoppar ifrån eller gropen som man landar i? Det som skiljer Victorias träning från andras är att hon har med sig en guide. Han heter Luis Gomez och de har blivit ett riktigt tight team efter att ha tränat ihop i många år. Ibland är Victorias tränare Per Jonsson också med. Så här går det till när Victoria ska hoppa.
Det börjar med att min guide som jag har med mig då ställer upp mig vid mitt ansatsmärke. Sen så går han bort och ställer sig mellan plankan och gropen. Och så tittar han att jag står rakt då. Och sen springer jag helt enkelt och då räknar jag mina steg. Jag tar 14 steg och ja, hoppar då när jag har räknat mina steg. Och om jag skulle springa snett så ropar min guide nej och då avbryter vi hoppet och börjar om.
Men hur vet du exakt, du tar ju 14 steg då, men hur vet du när den här brädan kommer? Att du, för man vill ju ändå komma liksom så nära som möjligt men ändå inte för.
Mm. Det gäller ju att ha en väldigt jämn ansatslöpning såklart. Så att man, men det har man också om man är... Om man har tränat så pass många gånger på det så är man hyfsat jämn. Även någon som ser försöker att inte kolla så mycket på plankan eftersom att man får en lite konstig hållning om man gör det. Så det är egentligen bara en fördel. Sen så vi som är helt blinda då, vi har en zon som det heter som är en meter bred. Som gör att vi har lite större yta då att stampa av än vad en seende har.
Ser du dig själv som en förebild för andra som vill idrotta?
Jag hoppas att jag kan vara det. Det är inte någonting jag liksom går och försöker vara så. Men jag hoppas verkligen att det finns någon som kan få inspiration och och känner att de kan se upp till det jag gör.
Kan du någonstans känna lite press liksom att prestera bra resultat?
Det är ju en del av själva idrottslivet liksom att dels så har man ju förväntningar på sig själv att man vill ju prestera bra resultat såklart. Och sen så är det ju folk runt om som kanske har vissa förväntningar och sådär. Men det är ju sånt som ligger på alla och det får man ju tänka bort. För om man har den pressen på sig så kan man ju aldrig prestera. Så det gäller att ha kul medan man gör saker. Och då brukar det gå bra.
Vi är tillbaka i Victorias lägenhet. Och mot en vägg där står ett stort studentplakat lutat. På bilden tittar en kanske 4-5-årig Victoria in i kameran med ett stort leende. Hon har nu precis tagit studenten från Torsbergsgymnasiet och Riksidrottsgymnasiet i Bollnäs. Och där har hon läst både natur- och friidrottsinriktning. Både plugget och idrotten har hon klarat galant. Bra skolpersonal, kompisar, lärare och tränare som har lyssnat på henne har varit avgörande, berättar hon.
Jag har faktiskt aldrig haft eller stött på några problem, så jag har väldigt tur på det sättet att jag har haft väldigt tillmötesgående människor runt omkring mig och sådär. Så jag har aldrig upplevt att det har varit något som jag har fått något hinder av. Egentligen så är det väl bara att de har lyssnat och ja, men det är ju jag som liksom kan säga vad jag behöver och vad jag vill ha och att sen att de ska kunna hjälpa mig på bästa sätt utifrån det. Och det har de lyckats med då att ja, men lyssna på vad jag behöver och sen kunna kommunicera om hur man ska uppnå det.
Vad har du för tips till andra unga personer som kanske vill satsa på en idrott? Oavsett om det är elitnivå eller inte, men om man känner att man verkligen vill satsa och har en synnedsättning, vad är liksom dina bästa tips att man ska tänka på?
För det första så ska man ju pröva på många olika saker och kolla vad man fastnar för. Liksom. För det finns ju oftast, det finns alltid någonting för alla. Det gäller bara att hitta rätt sak. Sen så att man inte ska ge upp, för det kan vara lite krångligt ibland. Jag menar, man ska hitta någon som kanske om man håller på en friidrott till exempel så ska man ha en guide som ska vara med och så. Och det kan vara lite krångligt ibland innan man kommer in i det och får tag på någon och det ska, ja, en massa grejer som behöver fixas. Men ge inte upp för det är verkligen så värt det när man har kommit in i det.
Även om det är mest längdhopp och Paralympics som snurrar i Victorias huvud just nu så har hon andra framtidsdrömmar också. Nu läser hon en förberedande kurs i matte och målet är sen att hon ska kunna läsa molekylär biologi på universitetet. Alltså lära sig om celler och små, små partiklar, hur de fungerar i kroppen.
Jag är väldigt intresserad av kroppen framför allt och hur allting liksom hänger ihop. Och jag skulle vilja forska om celler och lite sjukdomar och sådär. Så jag tycker att det är jätteintressant med hur kroppen fungerar och hur den är uppbyggd helt enkelt.
Och rent idrottsmässigt då, vad har du för drömmar där?
Nu kommer jag såklart, först och främst är det ju Paralympics i Rio. Sen så är det ju ett Paralympics i Tokyo om 4 år efter det. Så om allting går som jag hoppas så kommer jag även att vara med där.
Och vad skulle ett guld i Paralympics innebära för dig då?
Det skulle betyda otroligt mycket. Det är någonting man har drömt om så många år. Liksom. Sen så vore ju att ta det nu. Eller, ja, det är en ganska stor grej liksom, att göra på sitt första Paralympics. Så kanske får vänta några år med det. Men ja, man ska aldrig säga aldrig.
Det sa friidrottaren Victoria Karlsson som alltså tävlar för första gången i Paralympics i Rio de Janeiro. Reporter var Therese Selén. 25-åriga Nicolina Pernheim från Göteborg är Sveriges enda deltagare i judo under Paralympics. Skånes taltidning tog ett snack med henne under ett träningsläger i England före Paralympics började.
Det känns som att det börjar komma närmare. Jag blev väldigt nervös när jag tittade på OS. I judon. Men nu är det lite lugnare igen.
Svenskar har tävlat i seende judo, ja.
Ja, precis. 4 stycken hade vi. Vi har aldrig haft så många på ett OS, så det är jätteroligt. Och när jag tittade på Mia Hermansson i minus 63 då, min viktklass, så blev jag väldigt nervös. Då kändes det som att jag var nära.
Du befinner dig i England just nu, på träningsläger. Ja. Var är du någonstans?
Jag är i Walsall utanför Birmingham. De har ett judocenter här. Det är nationella för Storbritannien. Och det heter då Center of Excellence heter det. Och ja, där är det Pre-Paralympic Prep Camp som man kallar det. Och det är tredje gången här för mig den här sommaren. Ja, jag trivs väldigt bra. Mycket folk och bra träning och alla är väldigt snälla och hjälpsamma och duktiga. Så det är kul.
Hur är formen då?
Ja, men det känns bra. Det har aldrig varit så här bra form, så det känns ju bra. Hoppas att det ska räcka. Jag har gjort allt jag kan göra i alla fall. Det känns bra. Mm.
Förberedelser under sommaren, hur har de gått?
Ja, men det har varit mycket läge som sagt. England 3 gånger, Stockholm. En gång då med OS-gänget och en vecka i Frankrike också då. Så det har varit rätt mycket läge och däremellan träning hemma då. Så väldigt mycket euro.
Den 9 september.
Ja.
Smäller det? Judon avgörs ju allt på samma dag.
Precis.
Vet du vilka du ska möta?
Jag vet vilka som är kvalade. Och vi är 8 stycken. Och de vet jag vilka de är. Men sen så kommer ju förmodligen inte Ryssland få vara med. Det får vi veta nu på måndag. När överklagan antingen går igenom eller inte. Annars är det ju 7 stycken då. Så då har vi ganska bra koll på folk. Men när vi kommer dit så är det lottning. Jag vet inte om det är 2 dagar innan min tävling eller något sånt där. Och sen andra matchen beror på hur det går i första.
Hur tuff är 63-kilosklassen som du ska tävla i, skulle du vilja säga?
Det är den tuffaste på damsidan, det är det absolut. Det är där de absolut bästa är. Det är väldigt många som har flyttat från 63, antingen ner till 57 eller upp till 70. För att 63 är så pass tufft att de inte känner att de har någon chans. Så nu är det bara de bästa kvar faktiskt. Så det är ganska det är tufft.
Mm. Och i den klassen är du den enda B1-an, det vill säga den enda blinda. Uh-huh. De andra ser bättre.
Ja.
Har fördelar av det?
Ja, mycket fördelar. Speciellt hemma då med allting i livet som tar mer tid såklart för mig. Och jag behöver ju ledsagare på ett annat sätt än vad de gör. Jag måste ha med mig någon om jag ska ut och springa eller gymmet eller judon eller vart jag ska. Så allting handlar mycket mer om planering och så tar det mer tid för mig och energi och sådär. Så det är stora skillnader. De kan titta på inspelade matcher på mig och studera mig tillsammans med sin coach. Medan för min del så är det någon annan som får studera matchen och berätta för mig. Så det är stora skillnader på det sättet då. Ja.
Hur ska du slå dem då?
Ja, de får vara ännu bättre helt enkelt. Träna smartare och hårdare. Jag har väl olika planer för olika personer då. Hur jag ska försöka slå dem.
Ja, hur går det tror du om du får tippa? Har du någon medaljchans till exempel?
Ja, men det har man alltid. Vi är 8 stycken och alla är väldigt duktiga. Det är de 8 bästa i världen som kommer dit. Och det är väldigt, väldigt jämnt mellan folk. Och får jag en bra dag och någon annan en sämre dag så kan det gå väldigt långt.
Judon är ju speciell där att allt händer på samma dag. I andra idrotter kan tävlandet vara utspritt över flera veckor till och med matcher och lopp på olika dagar. Men för er så är står allt på spel samma dag och det kan ju gå jättefort.
Precis, våra matcher är 4 minuter för damer och 5 för herrar. Och det är om man inte får in en full poäng, därför får man in en sån här maxpoäng då. Ifrån, då bryts matchen för att då har man vunnit då. Det kan ju gå på några sekunder och det kan gå på 4 minuter plus gulden scoreförlängning. Det kan gå väldigt fort och det kan ta lång tid.
Är det bra eller dåligt att allt står på spel på en gång så att säga?
Det är både och. Det är det som är lite roligt med juryn också. Att det kan gå väldigt fort. Det blir väldigt spännande. Och det är kul att titta på. Allt kan ju hända hela tiden. Samtidigt som att det är klart att det inte är lika roligt när det går sämre för en. Det vill man gärna ha 6 rätt tid, men går det bättre så är man ju väldigt glad.
Och det sa Nicolina Pernheim som alltså tävlar i 63 kilos klassen i judo. Reporter var Mats Sundling vid Skånes taltidning. Har du kollat något på Paralympics?
Nej, eller jo, jag letade efter Maja Reichards resultat alldeles nyss. Vilket var lite svårt för att hon har ju sin bröstsimsgrej som är hennes grej. Och det verkar som att det kommer bli med buller och bång när det sker. Men än så länge så är det ganska lågmält kring Maja Reichard. Och då kollade jag på nattens sändningar, ett så här hopkok. Och det såg ju trevligt ut.
Mm.
Har du kollat?
Nej, jag har inte det. Och jag är ju inte så sportintresserad annars, så att jag blir ju inte, liksom, inte jättemycket mer sportintresserad när det är Paralympics. Så. Men det är lite kul att följa de här speciella idrotterna, typ goalball och så, tycker jag. Och five-a-side ska jag försöka titta på, för det tycker jag ska bli väldigt spännande faktiskt.
Jag är ju väldigt nyfiken på judon.
Ja, och hur det ska gå för Nicolina.
Ja, verkligen.
Hon har ju verkligen, som jag förstår det, en väldigt bra chans att gå långt.
Ja, det ska bli så spännande.
Mm. Nästa vecka då är vi tillbaka igen med ett nytt program förstås. Vi ska bland annat göra lite nedslag kring vår kampanj.
Ja.
Och så är vi som sagt också livesändning fredag från 9:00. Men nu är det Caroline, du ska vi ut och resa nästa vecka, jag har hört.
Jajamensan, jag ska till Bryssel.
Vad ska du göra där? Ska du hälsa på EU?
Ja, lite grann. Nej, det ska jag faktiskt inte. Inte den här gången. Den här gången ska jag på en Twitter masterclass tillsammans med en massa andra synskadeorganisationer från Europa. Där vi ska komma fram till hur vi kan jobba med Twitter på bästa sätt tillsammans. För att hjälpa diverse delar i våra respektive föreningar.
Det låter jättespännande.
Det ska bli jättespännande för att man är ju starkare om man är fler.
Det ska bli hur spännande som helst att höra sen hur det var.
Ja.
Men nu får vi väl helt enkelt bara säga trevlig helg. Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på Radio SRF som är en podcast ifrån Synskadades Riksförbund. Programmen kommer ut varje vecka och vi sänder dessutom direkt vid större händelser inom organisationen. Veckoprogrammen kan höras via SRFs webbplats eller som podcast. Sök på Radio SRF i iTunes eller appen Podcaster. Mer information om olika sätt att lyssna och om våra sändningar finns på www.srf.nu/radio. Kontakta gärna redaktionen med tips, idéer eller synpunkter. Du når oss via mail till radio@srf.nu. På vår telefonsvarare 08 39 92 40 kan du lämna meddelanden eller insändare till programmet. Vill du skriva till oss är adressen Radio SRF 12288 Enskede. Du kan skriva både på svartskrift och punktskrift. Synskadades Riksförbunds telefonväxel nås på 08 39 90 00. Redaktör för Radio SRF är Joakim Kohlman. Ansvarig utgivare Håkan Thomsson.
Synskadades Riksförbund.